Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Det är mycket så här, inom citattecken, snygga tjejer. Ulla-Bella doppar Pernilla Wahlgren i pool. Här ska vi se om det är den här.
Ska vi inte börja först?
Med karaktärer som den virriga sekreteraren Ulla-Bella och vinerbrödsmugglaren Skumberg så blir Solstollarna ett av 80-talets mest om...
80-talet.
Hjärtligt välkomna till Lekset Sport. Och nu lät det som att jag var på mycket bättre humör än vad jag egentligen är.
Det vi hörde var alltså Solstollarna som var, en av dem var alltså Britt Dahlén, minns att hon hette, den som skulle vara snygg. Hon var med Okej ofta. Och jag minns också att den killen som var snygg i, vad hette julkalendern som föregick den? Den hette...
Alltså, vilket år?
Ja, alltså året före Solstollarna kom, innan Solstollarna, ja, skitsamma, han hette i alla fall André. Och han var på samma ungdomsgård som jag, född 72 år äldre. Men sen dog han. Han var liksom jättesnygg och superstor i Okej. Och sen, kan du googla vad han hette, Jesper?
Och så var André.
André från julkalendern Solstollarna.
Dog han?
Han dog tidigt.
Vad dog han då?
Jag vet faktiskt inte. Men han var alltså Okej-kändis liksom.
André Görling?
André Görling, ja, precis.
Okej, vad deppigt. Han död då bara 40 år. Ja, hjärtsvikt, kan det vara... droger eller medfödd hjärtfel kanske.
Ja, för jag minns att det var, han var nämligen mycket mindre än jag, så, fast han var äldre. Så det var den första killen jag kunde tackla fast jag var yngre. Så jag minns, jag var så glad att han, dels att han var kändis som jag kunde tackla. Och dels att han,
men då var han då från typ Västerby eller?
Ja, någonstans i närheten måste han vara, för att han var på vår ungdomsgård.
Mm. Jaha, på ungdomsgård. Jo, han dog bara 40 år gammal av hjärtsvikt.
Okay.
Det får vi väl...
Toffelhjältarna.
Vi får ju naturligtvis skicka våra kondolenser så här.
Han var jättetrevlig.
13 år för sent.
Så sorgligt.
Ja, det är, ja, alltså det nästan på dagen 13. Nej, det är det inte. Det är en månad sedan hade varit 13. En månad 10 dagar sedan hade varit 13 år sedan. Nej, men det var bara att vi snackade om Solstollarna innan. Och då hade de en... På sommaren blir man kär. Och det var ju väldigt ekivoka bilder där på de här... Så här hot pants och sådana här Samantha Fox baddräktsmodeller. Eller
ja, alltså allt det där var ju väldigt konstigt. Och det var alltså Per Dunsola Ström som hade någon form av frikort att göra saker på SVT Malmö som var helt vrickade egentligen.
Ja, det är också löjligt att det ska vara någon vinerbrödsmugglare som var då.
Men alltså SVT, sysslar de med sånt?
Jo, men alltså SVT Malmö på den tiden var någon form av frizon. Och det verkade som att ingen vuxen tittade. Det här gick ut till barnen. Och barnen tyckte att det var ganska roligt för att det var så sjukt.
Men,
det var också Samantha Fox var där. Och det var ungefär i den här vevan som hon åkte runt på Sverigeturné också. Och hade ju en låt
som hette me.
Touch Me.
Touch
och sen
me.
Så körde hon en cover på en ny låt. Och sen så körde hon Touch Me igen. Jo, men sen var det Touch Me igen. Och sen så ville folk ha mer låtar. Men så fanns det ju mer låt. Då blev hon så här buad av scen. Och så så här. Alltså det var ett 80-tal när det var som sämst.
Men hon gjorde ju...
Men att Malmö är så avantgardistiskt. Var det Malena Ivarsson som körde... hemliga fredag och sånt där med,
ja, fräcka fredag.
Ja. Tidigt som bara den.
Och sen visade sig att Samantha Fox var ju läbba sen. Och det alla snubbar som hade haft uppe henne som sexsymbol på väggarna som sen förstod att hon var lesbisk. Det var lite tveeggat. Samma sak som de som tyckte att Judas Priest var bra, ja, när de upptäckte att Rob Halford var homosexuell. Precis samma sak.
Ja, kanske inte riktigt. fattigt. För okay, de kunde inte runka åt Rob Halford. Alltså, okay. De kunde ändå behålla Samantha Fox lite grann. Men Samantha Fox gjorde sen en ytterligare cover då på den här Touch Me med Günther, kommer du ihåg honom?
Ja, det var en svensk artist som låtsas vara tysk, va?
Ja, ändå ganska rolig. Och, eller då, i sin genre var rolig.
Men nu är det 90-tal, eller hur?
Nej, det är 2000-tal.
Vet inte vem det är faktiskt.
Nej, men ska vi visa,
det är inte Günther Wallraff, så mycket kan vi säga.
Borde ha varit.
Det är inte han som har startat Günthers korv heller. Ska vi spela lite grann för Mats här?
Mm.
Får du hålla
det? Det här är ju värdelöst. Ännu sämre än 80-talet.
Jag vet, men nu får du hålla det, Mats. Här, för nu blir det Samantha Fox här. Så. Får inte Marie lyssnar. Ja. Får du bralla på det här så. Där låter, och det där är typiskt av Günther-musik. Att det är mycket han spelade då, som Olle sa, på den här tyska mustaschen. Och han gjorde även Ding Dong Song. You touch my tralala.
Jag har fått ett argt lyssnarbrev. Så här, en fråga. Är inte en olyckskorp snarare en person som för med sig olycka till andra än en person som har olycka otur själv? Har ni kanske förväxlat en olycksfågel till en olycksfödd person? Och jag säger så här, jag backar pudlar till 100%. Pinsamt.
Men jag har också fått det där till mig. Och personen har naturligtvis rätt.
Ja.
Jag tvivlar på att personen inte vill bli nämnd vid namn i det här sammanhanget. Det är ju Max Ansbro. Och jag pratade faktiskt med Max idag om en annan grej gällande podden. Och då påpekar Max då att Jerebko och de andra vi kallade för olyckskorpar då, lite felaktigt. Och jag håller ju med, helt med. De har ju inte, det är ju inga olyckskorpar eller olycksfåglar.
Det var precis det jag läste ju.
Nej, utan han påpekade att de har inte blivit förföljda av otur, utan de har dragit på sig oturen själva.
Jo, men det var det som innebörden det han läste ju.
Nej, läste. Inte riktigt.
Var det, inte, det var ju precis det. För men en olyckskorp, jag började tveka på mig själv, är jag dum i huvudet eller?
Men olyckskorp är väl någon som som ger otur till andra, och en olycksfågel är någon som drabbar otur.
Det var det som...
Nej, jag tror att du...
Okej, nu tar vi backar här, ska vi titta. Han sa så här. Häng med, Mats, du får domare. Mm. Han sa så här. En fråga. Är inte olyckskorp snarare en person som för med sig olycka till andra än en person som har olycka särskilt otur själv? Kan ni förväxlat en otursfågel till en oturfödd person? Var inte det precis som Jesper sa?
Jag tycker mer, alltså, en olyckskorp är nog en människa som har otur själv hela tiden på något sätt, ja, och trappar i klaveret.
Det jag menar är att det finns ingen olycka alls med ekvationen när det gäller Jerebko och Mikael Ymer, utan de har själva då
De har skapat sin olycka.
Det är inte ens olycka.
Okej, utan de har skapat sin skit då?
Precis, medvetet skapat en situation utan otur.
Men de har hamnat i olycka, det måste man kunna säga.
Ja, om
kanske
olycka,
inte ändå i olycka. Inte på det sättet.
Inte Mikael Ymer i alla fall.
Men olycksfågel och olyckskorp. Olycksfågel. Nej, det är inte Ymer.
Nej, men vi håller med varandra i grunden. Vet. Jag ville bara att ta ett steg längre. Att jag tycker inte att i alla fall Jerebko, framförallt, otur ska inte ens vara med i ekvationen.
Nej, men det är det inte. Det håller jag med.
Dum Jerebko. Men hörni, jag vet att det är din polare nu, Olle, så jag ska inte snacka skit. Nej, för mycket skit. Men jag blev på väldigt bra humör nu. Hur mår ni bra?
Ja, ganska så här. Kanske ni minns att jag häromveckan sa att vi har köpt en ny bil.
Ja, just det.
Den skulle in på service nu. Vi hade lite småsaker som skulle fixas. Vi skulle köra den till service i morse. Vad händer? Bilen startar inte. Och de åker ut, bilkillarna, och de tror att det är batteriet och försöker starta den.
Det var en begagnad bil, antar jag.
Ja, det är en Saab från 2002. Aero, supersnabb.
Ja, jag vet.
250 hästar. Mm. Men i alla fall, inte batteriet. Så att de kan inte heller boxera den. Så att nu måste jag hitta någon som kan boxera den. Det här kan ju rulla på.
Och det kan vara vad som helst.
Och bilen kostar 23 000. Någonting säger mig att det kommer sluta på över 46 000.
Men de köp ingen bil så billigt kanske som det där var du 20 000.
Nej, för
då bygger man ju in dumheter i det priset.
Men du vet
du, visst, du har helt rätt i det. Men vi tänkte att det var en kul sommarbil.
Men du vet, Mats, köper du en C-klass Mersa, det är ju bara en liten, det är ju 1% intäckning på någon av dina kåkar.
Ja, det är inte ens det.
Så det är inga, nej, hörni, ska vi försöka gå vidare? Jag vill ju gärna snacka mer om de här 80-tals ikonerna.
Jag tror att det räcker.
Men vi får nog släppa det.
Men jag kan börja med ett kort mini-dubbelquiz.
Och vad kul, då kör vi någon tävling riktigt så här. Jag ska köra Vi femman vignetten.
På den tiden var det också bra frågor. Sen började liksom bli mycket för lek när de som var yngre jag spelade i Jespers ålder. Det var liksom det var rita en sol och spring och lek så där. Det skulle vara torr kunskap tyckte jag.
Men det finns ju några roliga som frågar så här HBTQ typ homosexuella, bisexuella, transsexuella, utvecklingsstörda. Det är roligt.
Jo, men ja,
men okej, ska vi köra quizet då?
Bernt Friberg kort. Bernt Friberg var ju en som sa radiot som han på den tiden. Han bodde på Lidingö i ett höghus och han var så otroligt intresserad av finlandsfärgerna. Så att varje kväll när de kom så blinkade han med en stor semafor alltså från sin balkong då. Och de svarade då på finlandsbåtarna mot Bernt Friberg. Han kommunicerade med finlandsbåtarna.
Och det här är galningen som har Vi i femman tänkte de.
Ja, just det. Men sen fick han tyvärr en stroke när han var 50 år. Ja, och sen var, han i radiohuset efter det patetiskt. Han kunde inte prata längre. Så att det var synd om Bernt.
Just det, han försvann tidigt som programledare.
Han fick en stroke ung som bara den, 50 år ungefär. Ja. Och försvann ifrån radion överhuvudtaget. Men han var som radiot. Han älskar radio så in i Norden mycket. Bara Bertil Perhoff kan konkurrera. Så att han gick ändå till radiohusets skafferi där i entrén. Och satt där för att insupa på färden utav Sveriges Radio. Och led sitt helvetes kval. Så som varande att inte kunna snacka längre.
Ja, nu måste vi köra quiz här.
Ja. Det är ganska smalt quiz. Det är två frågor.
Ska man skicka sitt namn då? Eller ska man...
Nej, ni svarar. Inte säg. Ni svarar när ni tror att ni kan. Jag har ett svar på varje fråga bara. Jag kollade på Häcken Hammarby häromdagen. Och satt då bredvid Jesper Jansson. Gamla bossen där som köpte och sålde.
Jaha.
Han, vet vad han gör nu?
Han har ju
det här är inte en del av quizen.
Han har varit på Cypern.
Han var på Nicosia.
Och fick sparken.
Huvudstaden. Ja. 6 månader var kul. En månad innan han fick sparken var som den sjukaste tid han var med om i hela sitt liv. Men det har inte med saken att göra. Han droppade i alla fall så här. Och nu är inte svaret inte vad som är det korrekta svaret. Svaret är vad han säger i svaret. Mm. Hur många procent av de hörnor som slås de sista 10 minuterna i match blir för korta? Enligt Jesper Jansson.
Jag tror han säger att det är 95% som blir för korta.
Jag tror att det är, inte 95% tror jag att det är för korta. Utan jag tror att det är kanske alltså för korta. Alltså att droppa ner före första stolpen då. Inte 90%, det kan jag tänka mig. Kan det vara 70%?
Poäng till Jesper. Ja. Enligt Jesper Jansson så är det 90%. Så Jesper leder med
är det verkligen alla. Sant?
Okay. Ja, enligt Jesper Jansson.
Okay. Ja, enligt Jesper Jansson. Okay. Ja.
Fråga nummer två. Före segern i första finalen mot Rögle hade Skellefteå gissa hur många raka finaltorskar på hemmaplan de senaste åren då. De har ju spelat finalen ganska mycket.
Det vet jag.
Mot Växjö.
Det vet jag.
Och det var ju två ska man säga, sviter som bröts. Dels var det Rögles segersvit och dels var det Skellefteås förlustsvit på hemmaplan. Mm. Frågan lyder, och nu är Jesper Jansson inte inblandad. Nej. Hur många förluster hade Skellefteå på hemmaplan i finalmatcher innan de slog Rögle?
10.
Det beror på vad som helst med sista åren i och för sig. Men
hur många är i rad?
Jag har i rad, okej. Okay. Jag säger 5 i rad.
10! Mats kvitterar! 1-1! Du.
Bra Mats, jag vill inte säga 10 för om du hade sagt.
Du skulle ha sagt det.
Jag skojar.
Att du kunde det var otroligt
snyggt,
bra.
Mats. Ja, det var en gissning.
Men då vill jag komma till en annan sak som jag tycker är spännande med hockeyn. Nu har det varit 2 finalmatcher. Första vann Skellefteå med 1-0. Andra vann Rögle med 1-0. Varför är det så otroligt få mål i svensk elithockey?
Men det är ju, SHL är ju generellt sett en otroligt defensiv liga. Det är lite grann som varför är La Liga så defensiv? Jo, men det har blivit inpräntat under många, många år nu att det ska vara ganska tajt i zonerna och man ska styra ut mot sargen. Jag vet inte, det har väl bara blivit ett...
Och framförallt i slutspel, då blir det ännu färre mål. Jag menar, det vanligaste resultatet när jag växte upp, det var 5-2. Jag tror att det är lägre nu.
Ja, det tror jag definitivt.
Mycket lägre.
Men det är väl också att slutspel, det blir lite, varje mål blir lite mer kostsamt än vad det är i grundserien. Plus att det är väl ganska, det är ju inte så fysiskt längre heller. Alltså lite mer fysiskt än vad det är, men det är väl betydligt mindre fysiskt än vad det var för, utan det är ju mer, alltså det är väl kommit att det är mer spel och taktik än och jaga killar liksom det kanske var förr.
Vad säger Mats?
Jag tror att alltså Växjö har ju vunnit, dominerat de sista åren, och de var ju superdefensiva. De har bildat skola, tror jag, Växjö, för hur man vinner guldet. Det vill säga man bjuder inte på någonting. Man sticker bara när öppna chanser i kontringar öppnar sig och backar hem direkt framför egen bur. Så jag tror att Skellefteå är också ett väldigt defensivt lag, men Växjö tar priset som defensivt lag, och Rögle är också defensivt i många stycken.
Jag vänder mot det, jag tycker Skellefteå är inte så defensivt ändå.
Inte som Växjö, alltså, kanske.
Växjö är superdefensivt, det är defensivt nummer ett. Rögle är nästan lika defensivt. De vann ju de här 4-0 matcherna då, alltså då i kvarts och semi, genom att spela defensivt och förhindra motståndaren gå till anfall, stänga upp av mittzon och det. Så att jag tror att men svaret är att Växjö har bildat skola för att spela en icke-hockey faktiskt, så långt det går, och vinna guld.
Men också stora ytor i SHL, alltså, och det är det ju för sig allsvenskan också. Men i SHL så är spelarna skickliga nog att faktiskt spela taktiskt. Allsvenskan är ju lite sämre, och då tror jag att du blir lite mindre, det är lite mer förlåtande i NHL som back, eftersom det är mindre rink.
Om man tar hockey svenskan, jag har sett mycket hockey svenskan, det är mycket öppnare hockey. Där är nästan, där
ja, men de är också sämre spelarna.
Jo, men där har ju, där blir ett avslut, alltså varje anfall är nästan ett avslut i hockey svenskan, vilket däremot i SHL så är det ju inte, de kommer aldrig till avslut.
Det är roligare i allsvenskan.
Ja, det är roligare, det är mycket, händer mycket mer. Det är mycket mer naiv ishockey på det sättet. Men SHL är mera för att låt inte motståndarna komma till avslutet. Förhindra det till varje pris, så är det.
Ja, men jag har ju sett kanske 60 hockeymatcher i år i Allsvenskan. Och 10 SHL. Och jag är så fruktansvärt less på hockey Allsvenskan nu. Det är så jävla dålig hockey så jag blir ledsen. Alltså, om man jämför det med NHL och SHL så är det ju såklart. Det är ju som att säga att Allsvenskan är så jävla dålig. Och jag gillar ju inte den jämförelsen egentligen. Men nu är jag så less på, och det är lite av egoistiska skäl, att Djurgården ligger nere i skiten.
Ja, vad deppigt att de torskar mot Brynäs. Det är ingen
men jag är så ledsen över det.
Jag tycker att det var bra att Djurgården förlorade mot Brynäs. Jag njuter av det. Jag var så rädd
alltså att
det
skulle... Alltså att du törs sitta i samma rum som Jesper, han kan bli aggressiv.
Jag blev så...
Nej, men det är så taskigt.
De har varit taskiga mot mig, Djurgården, faktiskt.
Hur då? Har också Djurgården varit taskiga mot dig? Mats, du får berätta, hur har Djurgården varit taskiga mot dig?
Och nu blev Mats...
Det var ju Mats Vatin som var taskig som person.
Det var också kul att Mats tittade på mig. Ja, som att jag har gjort någonting.
Det var så här när man alltså, gick till omklädningsrummet förr i världen för att på lagställningen före matchen. Då var man väldigt illa bemött av Djurgården jämt. Hockeyfotboll, jätteilla bemött. Här har du inte att göra, här har du ingenting att göra. Och så vidare. Men Hammarby, inbjudande i fotboll på ett väldigt hjärtligt sätt. Det var så riktigt goda människor i Hammarby på den tiden i alla fall. För mig. Så att Djurgården av den anledningen... Jag tar avstånd, jag repellerar från Djurgården av egna skäl, så är det.
Jag bara en sak som jag tittade med laguppställningar. När jag vickade på TV4-sporten sommaren 1997 så fick jag lite onda ögon emot mig, för jag gjorde så många reportage och de som var lite fastanställda där, de jobbade långsammare, så jag såg sig lite illa. En match var Helsingborg hemma, och då så var det Marcus Lantz spelade i Helsingborg då.
Men det här måste ju varit på 2000-talet.
Ja, det är 97.
97, okej. Okay,
sommar 97. Och då, jag kände inte till honom. Och då läste jag från programmet, matchprogrammet. Då stod det Magnus Lantz. Och då när jag refererade så sa jag så här, Magnus Lantz mår du vara. Och då var Patrik Ekwall programledare. Och då på kvällen, då låg jag på hotellrummet där i Helsingborg. Då såg jag när han avade. Och det som reporten sa var, Magnus Lantz var förstås Marcus Lantz. Och så bara så, ja, han fick sätta dit mig. Och sen när jag kom in till Stockholm dagen efter, då sa jag, vad fan sa du sådär för? Han bara, pinsamt, pinsamt.
Han bor ju inte i Äppelviken, han bor ju i Apple Bay till exempel.
Men det är sagt, det var kantigt av mig att säga fel. Jag skulle haft rätt naturligtvis.
Ja, detta fenomen vi då snackar om och så vidare, med ironi sagt då. Jag gjorde någon match, tror jag, det var inte i stöten alls liksom, för kanske 15 år sedan och sånt där. Och då angrep han ju mig.
Jag pratar med Ekwall nu igen.
I tidningen faktiskt, helt i onödan då, tyckte jag och många andra. Varför han gjorde det vet jag inte. Men han skulle på något sätt profilera sig på något sätt, på min bekostnad i alla fall. Det var någonting jag hade sagt där, av din typ då, ja, ungefär. Och att ge sig på andra tycker jag inte är någon bra grej.
Men Mats, var det inte det finns väl någon bok, rätta mig, det är väl Olle kanske mer i för sig, där det var en man som gjorde upp med alla som han hade typ haft en oförrätt med.
Just det, här känner jag igen.
Det jobbiga, Mats, är att du måste göra upp med alla som har haft en oförrätt mot dig.
Det är så många på den listan.
Men det är bra med det. Nästan alla är döda.
Alla är döda.
Ja, men problemet är att snart är ju majoriteten övervägande att de har haft en oförrätt mot dig.
Ja, men att alla är döda är väldigt bra.
Så här, 95% av alla människor har träffat i livet har en oförrätt. 90% är döda. Så att, det kan vara 7-8 kvar. Det bokar runt cherry picking.
Men Djurgården som klubb är ju kvar. Men det är väl de kan ju fortsätta pissa på.
Det är väl så här, om den är stoppel då skulle du så kanske inte jag skulle och så vidare.
Nej.
Men Mats, innan vi fortsätter, Olle. Om stoppel räckte ut en hand mot dig och du räckte ut den mot honom, skulle ni kunna försonas, tror du?
Ja, alltså, jag är inte omöjlig så där, men stoppel inte, det skulle jag mycket väl kunna göra. Men det gamla ligger ändå kvar på något sätt. Och han var en motor i det som jag tyckte var otrevligt under många år faktiskt.
Det är ju också en ära att vara lite långsint.
Ja, långsint, det finns ingen bättre egenskap.
Jag tror väl att alltså, i Inferno av
Dan Brown, va?
Dantes Inferno. Jaha. Där är långsinta och ockrare hamnar väl längst ner i helvetet, va? Dömda till evigt liv nedfrusna is, är det inte så?
Jo, men Mats hamnar ju kretsen under det. För att det är nästa nivå.
En ny krets, it goes to 11.
Hur långt ner kan man komma under det där då? Där jag då kommer att hamna.
Jag vet inte hur många steg har.
Jag kan bara föreställa mig.
Men ju pinsat att jag sa Dan Brown.
Ja, men den bygger lite på det.
Men han har ju gjort en bok som heter Inferno också.
Ja, men det bygger på det. Men bara en sak då. Apropå att det blir så få mål i elithockeyn i Sverige, så går faktiskt NHL motsatt väg. Och det är lite konstigt vad det beror på. Så här, jag kollade statistik. Och då skulle jag backa 10 år. Och så fick jag en smäll huvud så jag backade 9 respektive 7 respektive 5. Men kolla här, om vi backar då till säsongen 2014-2015. Då gjorde 3 spelare under grundspelet nu, alltså före slutspelet, 40 mål eller fler. Säsongen 2016-2017 gjorde 3 spelare, då också 40 mål eller fler. Säsongen 2018-2019 gjorde 11 spelare 40 mål eller fler, växer där. Säsongen 2021, det var pandemisäsongen, då var det bara en spelare, Austin Matthews, som gjorde 40 mål.
Det är han som har den förskräckliga mustaschen.
Ja, och som vann säsongen nu, 67 mål. Vilken målskytt i
Toronto. Jag gör för lite assist för att
vinna. Ja, men sjuk vilken målskytt. Ja. I alla fall, hoppar till säsongen 2022-2023. Då var det 15 spelare som gjorde 40 mål eller fler. Och i år, 2023-2024, 16 spelare som gjorde minst 40 mål. Och så här då, Austin Matthews 69 mål. Men alltså, det, i NHL, fler och fler mål. Fler och fler har alltså chansen att slå Håkan Lobs. Alltså fler svenskar har chansen att slå Håkan. Men det är olika tendenser i svensk hockey och nordamerikansk hockey. Vad beror det på?
Men Håkan Lob då, han gjorde 50 mål, det vet jag alla. Och det kommer att stå sig. Det här om dagen att någon svensk spelare i NHL kommer knappast att slå det överhuvudtaget. Det är mycket svårare att göra mål idag, stod det. Och så där. Det är mycket...
Men det är ju inte det. Det här talar emot
det. Det gör mig så brydd när du säger det. Att det är lättare att göra mål nu när man läser om hur svårt det är att slå Lobs 50-målrekord.
Men vad läste du här? Alltså? Var det KG Stopp eller något matchprogram?
Det var KG Stopp som hade skrivit det.
Ja, det var det så.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bort en dag från 73. Men vad heter han? Det var en svensk som fick, gjorde 48 mål i år, vet han?
Inte Nyland. Jo, Nyland.
Nej, nej, han vann poäng. Han kom 10 poäng.
Eller var det Jesper Bratt?
Nej, nej.
Det var, vad hette han? Jag läste om det.
Filip Forsberg.
Filip Forsberg. Filip Forsberg. Han gjorde 48
mål. Ja, just det.
Och var ju nära. Men alltså, den här, så många som gjorde över 40 mål och nästan 50 mål som det var den här säsongen har det liksom inte varit sedan Lemieux och Gretzky i mitten av 90-talet. Mm. Så att det går verkligen, varför skiljer sig?
Men jag har en teori där som inte alls är underbyggd, alltså inte, eller teori är det inte, utan det är en spekulation från min sida. Kan det vara så att spelarna är mindre skadade och spelar mer hockey? Det är mindre fys då ännu.
Så kan det vara, så kan det vara.
De tillåts spela mer hockey.
Så kan det vara, för det var mycket mer skador förr. Det berättas ju om det i och med att hockey var tacklingarna var mer tillåtande förr än nu. Det är mera begränsningar mot hårda tacklingar nu.
På 90-tal var det ju hemskt.
De sparar ju spelarnas fysik väldigt mycket mer nu. Och det är ju väldigt bra att de
jag
kan...
Inte bara det. Jag har berättat förut här, men det är ett tag sedan jag kan berätta det igen. När jag var tillsammans med Börje Salming i Toronto. Mm. Gjorde tv-reportage för kanske 8-9 år sedan. Då berättade han, då stod vi i...
Arenan eller?
Ja, Air Canada Center stod vi. Ja. Men det var inte samma.
Vad heter det nu då? Den heter TJ...
Ja, skitsamma. Vi stod i alla fall. Då berättade han när de mötte...
Ontario Bank Arena, tror
jag. Ja, bra. När de mötte till exempel Philadelphia. Mm. Då berättade han att de kunde ju inte... Alltså under byterna så kunde inte Toronto-spelarna åka inom några meter från deras bänker, om man säger, om man fotboll. För de svingar med klubborna mot huvudena på dem.
Ja,
så det fanns, alltså, isen var ju inte bara mindre enligt, från europeiska måttmätt. Det var alltså ännu mindre. För det fanns ju en yta de inte kunde åka på.
Det var hårt. Renberg spelar ju bland de grabbarna då.
Ja, just det. I Philadelphia. Inte på 70-talet.
Så att det var ju en tid som många kan vittna om nu. Fruktansvärt helt enkelt. Men, kanske inte för Salming, han var ju en kämpe och slagsmålkämpe själv, så att han satt ju lika hårt åt.
Han klarade det, till skillnad från Inge Hammarström.
Han gav sig liksom, alltså Salming gav ju igen.
Men kommer du ihåg den här reklamen?
Alltså Salmings eftermäle ju att han var en mycket god spelare på alla sätt, men det var han ju inte. Han var ju en buse själv.
Jo, men han klarade sig för att han gav igen.
Han gav igen.
Och det var ju för att han var fostrad, inte av sin pappa, för han dog när Salming var 6 år. Det var ju för att han var fostrad av Stigge Salming.
Men han var sjuk i huvudet också.
Ja, det
alltså, men kommer du ihåg Stigge lever ju, han bor i Valbo tror jag, och jag tror Magnus Wahlman berättat att de har ju samma barn på samma förskola och sånt där, så Stigge Salming och Wahlman. Men Stigges blick kanske. När man gjorde hockey förr i världen, han var med också med i landslaget, alltså hans issvarta, det är svårt att säga issvarta, men hans svarta ögon som var liksom utstående, otrolig. Så att säga, man var ju spak vad man såg
honom. Phil Esposito blev livrädd för honom under Cup 76.
Och jag blev rädd, inte bara Phil. Jag blev också rädd att få ögonen av Stigge på sig överhuvudtaget. I bästa fall kunde man få en jävla smäll bara. Då hade man kommit lindrigt undan. Ja. Men att Phil Esposito var rädd, imponerande, och Stigges vägnar.
Ja.
Kommer du ihåg den här reklamen med Thomas Sandström, Micke Renberg och Börje Salming innan han kom in hissen sen? Det låter så här.
Vad har du gjort där?
Mot Detroit 98. 50 stygn.
Ja, jag fick ju se 100 stygn i ansiktet.
Du, jag täckte skottkäken av på 3 ställen.
Rob Blake, han krosskäkade mig över rebena, så jag bröt 3 stycken.
Ja, löjligt.
Jag har 3 på ena sidan, men jag bröt 3 på andra också. Plus att jag fick hjärnskakning och punkterade en lunga. Känn på den.
Fast håll den och tjäna här. 434 stygn, ett brutet ben, 2 veckor i koma.
Peter Forsberg, Gretzky, kom från Kahol och började mosa mig.
Nu kommer vi börja in i bussen, Elis. Ja, det är en av de
bästa. Det är alltså verkligen var roliga reklamfilmer.
Det är en av de bästa reklamfilmer jag sett.
Riktigt bra. Och man blir också glad när man hör Shanahan. Brandon Shanahan. Alltså, vilken klassiker.
Ja, men och Shanahan var ju klassisk. Ni vet när Per Bjurman skriver sina referat. Då ska det låta som att Per Bjurman har skrivit om 16 matcher. Eller sett alla 16. Men vet du, faktum är att han har suttit hemma i soffan i kalsongerna.
Och käka kubbar.
Ja, och titta på en match. Och då skriver han alltid så här. Säger han alltid så här. Eller skriver alltid, Brendan Shanahan och hans gubbar i situationsrummet. För Brendan Shanahan var ju den första, liksom, någon form av, han hade hand om, skulle liksom få ner utvisningen eller de fula tacklingarna. Och det kanske är hans förtjänst då att det är lite mer offensivt idag i...
Ja, någons förtjänst måste det ju ändå vara att det är renare hockey nu än förut.
Jo, men har vi fått något svar på varför... utvecklingarna går olika i Sverige och i Nordamerika?
Nej, men vi var väl inne lite grann på att det har lite med isen att göra också. Att rinken är, du måste
men
vara...
Men är det dags att byta då rink i Sverige så att vi får, för det, alltså, hockeymatcher där det blir 1-0, 1-0, det är inte roligt. Ska vi byta till nordamerikanska mått kanske?
Det kan väl kanske vara så, tror jag i alla fall, att i Håkan Loob var sånt säreget hockeyämne och säregen stjärna. Ungefär som Salming var, några till Sundin och Forsberg. Och nu har vi inte de här stora stjärnorna längre som kan nå 50 mål. Det är kanske ett mera jämngrått, jättemängd svenskar. Men inte någon riktigt...
Men Filip Forsberg gjorde ju 48 faktiskt.
Jo, men inte någon riktigt topp som på Loobs och Sundins och Forsbergs tid.
Ja, men det kommer väl komma.
Marcus Näslund gjorde ju 49 ett år.
Ja, just det.
Ja, och han fick ju en jättesmäll sen av den här Steve Moore som sen fick en smäll åt Todd Bertuzzi.
Ja, just det. Det var en hård jävel.
Ja, det var det. Men den heter...
Och Zibanejad gjorde väl också, gjorde inte han också 48 eller 49 något år? Jag tror det.
Jo, fast det var på någon sån TV, NHL 2014. Hon har ringt in här. Maria har ringt. Hon är jättearg. Det heter inte alls
om... Hon ringde förra veckan också.
Ja. Så som vanligt.
Och det heter ju inte alls Ontario Bank Arena. Den heter ju Scotia Bank Arena.
Scotia, okay. Det stämmer.
Men någonting med bank i alla fall. Ja. Hörrni, ska vi gå vidare eller?
Tycker jag. Mats, Ludvig Åberg har ju berättat hur mycket caddy betyder på Augusta när han kom tvåa. Kan du utveckla lite, hur mycket betyder en caddy för en golfspelare?
Ja, mer och mer. De är professionella nu. Jesper Parnevik sa ju så här att förr i världen på hans tid, då fick de, när de kom till en tävling i golf, en PGA-tävling, fick de hitta en caddy på parkeringsplatsen som var något sån här nykter, sa han. Så var det. Så att det var ju kända som ett gäng som man inte kunde lita på riktigt på den tiden. Så att, men nu tror jag att det är väldigt professionella caddies överhuvudtaget som följer och betyder väldigt, väldigt mycket mer än förr.
Men det var mycket fetton förr, va?
Alltså, ja, många fetton.
Och rökt.
Och många fetton som spelade också.
Det var ju någon som hade stått, legendarisk bild, någon, och någon det var med Tiger Woods, någon som står med ciggen upp för att kolla vindriktningen. Istället för gräs.
Ja,
det var så typiskt på den tiden att det var liksom en stor frihet att vara caddy, tjock och fet och kanske inte orka alla 18 hål och så vidare. Och tappa ordentligt ork och fokus och stringens under de sista 5 hålen och det på den tiden. Och att hon drack väldigt mycket bira.
Men, var det
så där. Men nu för tiden så är det en del... i det här gänget.
Och ni vet Lin Grant som ju var Sveriges hetaste golfspelare förra året innan Ludvig kom fram. Mm. Hon har ju gått sämre de senaste månaderna. Och hon byter nu caddy, stod det här om dagen. Inför den pågående säsongen så började Lin Grant samarbeta med caddyn James Longman. De första månaderna har varit långt ifrån vad hon har önskat resultatmässigt. Och nu meddelar Grant att de går skilda vägar. Mm. Jag vill inte bara prestera, jag vill också ha kul, säger hon. Om att hon byter caddy. Nu kommer hennes bror Jonathan ta över ett tag. Sen får vi se vad som händer. Sådär.
Men då det jag... är också dåligt att hon ska ta in honom. Vad ska ni göra det? Fan vad oprofessionellt. Det är som att sparka en tränare och inte ha ett alternativ två.
Jo, men man fattar väl då att gå med en caddy som en surmule.
Hur, nej, det går det, ju
det krävs
inte. Det är den här Longman då som är surmulen.
Ja, men det krävs någon som är liksom som piffar upp humöret.
Surkuken Longman.
Det är väl A och O att ha en inspiratör vid sin sida för att spela golf alltså vecka efter vecka efter vecka och vara borta kanske 5 av 7 dagar hela tiden varje vecka. Väl så jobbigt och kanske lite tråkigt också så att då måste du ha en caddy som blåser in inspiration.
Nu sa du caddy, vill jag berätta en historia om caddy som heter Paddy. Och du nämnde också Jesper
Parnevik.
Han berättade för mig, jag går inte god för att det är sant, men jag går i god för att han har berättat detta för mig. Minns ni Seri Pak?
Koreanska.
Koreanska. Hon var alltså världens bästa golfspelare runt millennieskiftet. 2004, hon tog kanske över efter Annika Sörenstam. Hon spelade en tävling enligt Jesper Parnevik. Hon hade en caddy som hette Paddy. En ful, fet, gammal irländare. Mm. Som luktade illa, som alla tyckte illa om. Och på en viktig tävling, jag tror att det var den här L'Oréal i Frankrike som det kallas den 50 Major. Jag tror det var någon sån tävling.
Alltså. Evian Open.
Evian Open, precis den. Så på 16:e hålet, eller 14:e hålet, det var något, udda, något jämnt nummer minst i alla fall. Då treputtar hon från 2 meter. Och hon blir så jävla förbannad. Så på kvällen sitter de och super. Och då blir de förvånade allihopa. För då visar Sirpak till Paddy, kom med mig ut på banan. Och ingen förstår någonting. Och då drar hon med Paddy till den här grinen. Vi säger att det är 14 grinen. Och då säger hon, Paddy, äcklig, alltså hon hatar Paddy. Sätt på mig. Och då så sätter Paddy på henne för att hon vill känna samma förnedring som hon kände när hon treputtade från 2 meter för att kunna komma vidare i golfkarriären.
Alltså kan det stämma?
Ja, men är det skyld på Jesper Parnevik?
Alltså det låter ju som en fabrikation för det första. Men om det nu är sant, så om jag ska nu få vara lite rasprofilerad här, så känns det som att förnedring och skam är mycket starkare i den koreanska kulturen än vad det är i den svenska kulturen, skulle jag kunna tänka mig.
Ja, men det tar väl för att det är sant?
Och även i precis, det jag menar.
Jag säger
så att,
det.
Så det skulle ju kunna vara sant att Sirpak har blivit...
Vad ska han hitta på det för?
Och det var väl ett straffknull då, typ?
Ja, eller? Men det är såklart.
Ja, men med samtycke, vilket är viktigt det här. Så det var inte Paddy som... Det var ingen våldtäkt. Så att Paddy...
Nej, men hon sa ju till Paddy, sätt på mig, jag vill bli förnedrad för att kunna komma vidare med golfkarriär.
Att Paddy var i beroendeställning. Paddy blev våldtagen av Sirpak.
Ja, fast han hade ju också ett val. Han kunde gå därifrån. Så att det är kanske komplicerat juridiskt.
Han kanske
juridiskt.
Inte hade de pengar. Alltså, han hade inga stålar. Han var tvungen att...
Ska du anmäla Paddy för våldtäkt nu? Det du försöker säga.
Nej, det är Sirpak jag ska anmäla.
Ja, det var hon som sa till Paddy och satte på honom.
Jag menar det. Och han är i beroendeställning. Så
gud vad komplicerat. Jag kommer inte runt det. Jag önskar aldrig sa någonting.
Det är Sirpak blir våldtäktskvinnan Sirpak.
Ja.
Det kan kanske stämma.
Men Mats, jag hade velat bortsett från det här straffknullet då, så hade jag velat ta med dig som caddy på en golftävling.
Okay.
Men inte det här med tre puttarna, för då hade det blivit mycket straffknull. Jag hade tre puttar på varenda hål. Men vad hade Nick Faldo hade väl en...
Fanny Sunesson,
ja. Hon var väl också rätt fet.
Hon var jättetjock i början av deras karriär. Sen mot slutet så blev hon smal.
Varför hade han
inte blev hon snyggare för det?
Nej, tyvärr.
Nej, hon var ju lite tjusigare som...
Nej, tjusig var hon inte.
Tjusig var det.
Men hon kunde ju väldigt mycket och hon var ju väldigt professionell. Det har man ju sett tv-sändningar också, att hon kan ju jättemycket om varje hål.
Ja, hon har suttit med som kommentar och klarat sig ganska bra.
Men hon är väldigt jobbig att lyssna på. Alltså, ja, så, oj.
Men hon är inte jätteful ändå.
Nej, hon är ganska ful.
Jo, det är svag 2 av 5.
Vill vara schysst här nu. Jag ville vara schysst.
Stark 1 av 5. Men hon är tråkig att lyssna på. Men ja, och så vidare.
Vi går vidare. Mats, vad har du för att prata om?
Ja, just det.
Fotboll.
Det slår ju inte alls era grejer på något sätt. Det här är ju inte alls samma dignitet på det.
Vad har du för grejer? Är det fotboll?
Mats Jörgensen, 15 år. Alltså Mads Danmark Jörgensen,
ja, han i Köpenhamn,
15 år, ifrån Silkeborg i Köpenhamn, förlåt, Silkeborg i Danmark, som har köpt hjärtord konkurrens utav FC Köpenhamn för 1,5 miljoner kronor 15 år och får 80 000 spänn i månaden.
Det är sjukt.
Och sådär.
50 danska.
Det är därför att fotbollen är mer och mer ett affärsupplägg. Alltså. De vill sälja honom så fort det går stora pengar till de stora klubbarna i England framförallt. Och sådär, så de köper en kille så tidigt det går för att sen sälja honom vidare. Och det märkliga är att fansen applåderar också försäljningar utav unga stjärnor i fotbollsklubbar nu, vilket är mycket märkligt.
Jättekonstigt, de borde vilja ha kvar spelarna.
Ja, det är så jättekonstigt det händer att de tycker att det är kanon att de säljer att tjäna pengar på fotboll, det är en ren affärsmässighet som börjar breda ut sig verkligen.
Men tänker man, om de är 19-20 kan du säga, okej, nu får vi 200 miljoner här och så kan vi köpa och investera i klubben kanske, få fram en... Alltså, men den här killen, han är 15 bast och alltså titta hur liten han ser ut.
Ja, titta. Men jag tänker då på Ødegaard, Norges fantomstjärna nu i Arsenal, som är en av de bästa spelare.
Ja, han släpptes också tidigt.
Alltså, han var 15 år när han debuterade i norska landslaget. Och han sades omedelbart till Real Madrid och höll på att stanna i växten, denna jätteklubb. Det var nära att han inte blev någonting överhuvudtaget. Men sades vidare sen till en klubb i La Liga och fick detta genombrott som nu har kulminerat i Premier League. Där han är kanske den bästa spelaren just nu i hela Premier League överhuvudtaget. Han är helt fantastisk, den är Ødegaard.
Ja, och det är så svårt att veta också vilka som blir vald, för att titta på spelare som Johnny Rödlund som åkte iväg till andra klubben, var 16 eller vad det var, och blev ingenting. Men så har de spelare som Isak som var 17 i Dortmund och så lite krokig väg då. Ja. Och idag är världsanfallare.
Men vad menar du när du hör att Hammarby ville behålla Svedberg?
Nej, men ja, det är väl rimligt att man hade velat att han var ju startspelare, att man hade kunnat...
Jag menar det, för att jag, inte bara jag, utan också många andra som var på Hammarby-matcherna var ju förbannade på Hammarby-beredningen för att de släppte honom. Så jag tyckte det var intressant att höra ändå att de ville ha kvar honom, att det men var föräldrarna
det också, som var på. Det är väl också lite så här, man spekulerar som supporter, och även jag gör det hela tiden med Djurgården och så här. Men man fattar ju inte att det är ju så mycket som bakom kulisserna som spelar in. Och att sen är ju risken också att som klubbarna, till exempel då Celta Vigo som köpte honom, eller Tottenham som köpte Bergvall, att åker den där spelar på en skada, då spelar han inte värd någonting. Precis. Om ett halvår. Utan klubbarna idag köper bara på potential. De köper inte på värdet liksom, eller på spelarens faktiska kvalitet.
Man kan säga De Jong som fick foten avsparkad nu senast.
Ja,
och sådär. Så att sånt kan ju hända, och han kommer aldrig veta på det. Så Brolin 94, foten avsparkad.
Hur gammal är De Jong?
De Jong är väl
23 eller?
Ja, något sånt där.
Åh, fan vad sorgligt.
Och sådär. Ja. Foten avsparkad.
Foten hängde.
Karriären kanske över... Detsamma hände med Brolin 94 mot Ungern.
Och efter VM precis.
Han kom aldrig tillbaka, Brolin, överhuvudtaget som fotbollsspelare efter det. Sen tänkte jag också på Jamal, alltså fenomenet nu, 16 år, som spelar alltså i Barcelona. Den är Jamal som var fantastisk i möte med Real Madrid i söndag som jag såg. Bländande spelare, han tog för sig, han gjorde genombrott. Det var inte klokt, en sån ung kille att se spela fotboll på det sättet överhuvudtaget.
Han och Diaz i Real Madrid var... Jättekul.
Ja, det är inte klokt att man kan ta för sig och bygga bryta igenom poäng när man är 16 år och lyckas med det också. Mm. Och det var en bländande match i El Clasico på söndag kväll. Real Madrid-Barcelona. Jag har sett massor av El Clasico. Och det är den bästa El Clasico jag har sett någonsin överhuvudtaget.
Bra betyg får man säga.
Och 3-2 till jättestarka Real Madrid som var otroligt starka. Barcelona var också jättebra. Men vilken otrolig match det var.
Men Bellingham, alltså Bellingham fick ju avgöra igen. Det gjorde han väl även i derbyt, eller klassiko i höstas, alltså, i 91:a minuten.
Absolut.
Jag får lite gåsigt för att det var så otroligt kul match.
Men det märkliga är, jag höll ju på Dortmund i många år, Dortmund, och Bellingham var med i Dortmund, var så dålig. Hakimi, som du heter, han var med i Dortmund också, var så dålig.
Men Bellingham var ju ung, vad var han då? 15-16?
Han blev så, han är ju 20, han blev såld som 19.
Jag menar det, men man kan inte ha haft för höga förväntningar om man fan är 16 år.
Jadon Sancho, jättedålig i Dortmund, och den Bellingham inte heller bra i Dortmund, och dessutom jättedålig Dortmund. Hakim är jättedålig Dortmund. Varför är de så dåliga i Dortmund för? Men jag håller på Dortmund, jag blir förbannad.
Men alltså, Mats, såg du matchen nu i helg mot Leverkusen?
Ja.
För det, högerbacken i Dortmund heter ju Wolf. Mm. Och jag har nog aldrig sett en tysk som ser mer tysk ut än den är Wolf. Jag ska visa här hur det ser ut.
Mats, om du fick göra en rasprofilering på honom, skulle du säga dansk Hallik eller tysk Bundesliga-spelare?
Jag tycker inte Hallik riktigt faktiskt. Det tycker jag inte han ser ut som.
Men kanske
ett mellanting där. Men
han mera är mer dansk än tysk.
Mera fotbollsspelare än Hallik.
Nej, men det var lite om helgens fotboll. Och kul man tog upp det där med Mads Jörgensen. För jag hade också tänkt göra det nämligen. Mm. Och att det är spännande att de verkligen bara köper på vilken potential spelaren
har.
Men
det går fortare och fortare och fortare. Nu försöker man så få in cashen så fort det går. Så att den här Mads från FC Silkeborg försöker sälja honom så fort det någonsin går tydligen. Det är inte bättre att vänta lite till han blommar ut 18-19 år.
Har, alltså, Viro Sveba har gjort mål nu när han fått hoppa in. Så han hoppar in tydligen 2 gånger 45 minuter och gjort 2 mål. Så att det går bra för honom. Så att det är för tidigt att döma ut honom. Ja.
Men var det Malin Sveberg som var lite snygg? Eller var det Malin Moström som var lite...
Ingen av dem var snygg. Men jämfört med andra damfotbollsspelare så såg de okej.
Vet du vad det absolut inte var? Malin Andersson spelade i Malmö. Mm. Jo, hon var ju absolut inte... Men Malin Moström var väl inte... Ah, okej, jag tar tillbaka allt. Men jag tänkte bara en sista grej när vi slutar. Såg ni Manchester United mot Coventry i helgen? Mm. Alltså Manchester Uniteds förfall. De ledde alltså med 3-0 mot Coventry. Mm. Och på inom loppet av en halvtimme ungefär så stod det 3-3. Och Coventry var en tå. Mm. En offside med tån från att göra 4-3 under förlängningen.
Var det Hedmans tå?
Det var inte Hedmans tå.
Men finns det något lag som har så mycket pengar och så mycket goodwill i världen och sån potential egentligen som Manchester United och har kvar Erik Ten Hag, att de sen inte lyckas alls, det är nog det största rekordet någonsin i ett lag med den potentialen som misslyckas hela tiden år efter år.
Ja, men jag håller med. Och det är obegripligt. Men det som hände efter matchen då, för United vinner trots allt på straffar. Mm. Och, även om fast de låg under med 1-0 i straffarna, så man såg Coventry, de var ju så nervösa. Och jag tyckte så synd om dem. Vet, och gör den, de är ju inte ens ett topplag i Championship. Och komma i kapsa, det är otroligt. Mm. Men då springer det här ärkeaset Anthony, som också ryktades ha slagit sin flickvän, springer runt med händerna bakom öronen och hånar spelarna i Coventry mot dem. Alla andra McFarland, de gick ju fram och tackade efter matchen. Och han springer runt och liksom, det var så
pinsamt. Det är sjukt, det är sjukt.
Ja, och det är sjukt. Det är ju roligt att han gör det på ett sätt, att han är så verklighetsfrånvänd.
Men man vill slå ihjäl honom samtidigt.
Ja, men vilket jävla as alltså.
Ärkeas.
Och jag vet inte hur...
Hörde ärkeas?
Men hur kommer det sig att Brasilien år efter år fostrar världens sämsta människor? Mm. För att det är ju inte ens, det kan ju inte vara en slump längre. Att
nej, det är klart inte en slump.
Alltså Neymar, Robinho, Anthony, vad heter han, den andra som...
Men det är
Richarlison.
Ja, Richarlison, han är ju... Men det är väl kanske så att grabbarna som kommer fram i fotboll, det är ju killar ofta som spelar på livets bakgård. Fotboll. Ja, alltså, och så fattiga. Och så, de kan bara inte ha råd med en fotboll en gång. De kommer från jättedåliga förhållanden.
Direkt från favelan till mångmiljonär.
Jag får alltså ingen uppfostran överhuvudtaget. Inga närvarande föräldrar. Fotboll, deras liv och så vidare. De vänjer sig vid en så jäkla fattig, urusel miljö. Och sen kommer de in till en helt annan, alltså en toppmiljö. De är så mycket pengar som överhuvudtaget går. Och en lyxtillvaro. Det är klart att det förändrar grabbarna alltså, i grunden. Man får skylla på det.
Man kanske skulle bli som själv faktiskt.
Ja. Ja, men kanske, men jag,
inte just vi tre, men de flesta andra.
Nej, vi hade inte. Men jag tänker,
ja, jag i så fall.
Men jag tänker att alla fotbollsspelare blir ju inte riktigt så. Alltså, utan det finns de som är från Uruguay, men de kanske har med pengar.
Eller Preto då. Albin Ekdal. Fan, han är Preto.
Ja, det får man verkligen.
Om man skulle få en sån här femruta, hur god är du på en skala? Ja. Jättegod till vänster, ont till höger. Han hoppar in i vänsterskalan och tycker jättegod. Ja. Älskar sig själv.
Men nu vill jag bara kolla om Daniel Alves, den senaste i raden som åkte dit för våldtäkt nu.
Också en brasse.
Hörrni, tack för idag. Det har varit väldigt kul. Tack. Vi ses väl nästa vecka hoppas jag. Ja. Och snälla hörrni, bli nu patrons. Vi har knappt råd med klippning. Alltså Olle är så dyr i drift. Så att det går knappt. Och Matt ska ha bensinpengar naturligtvis. Ja. Så att, och jag ska väl ha någonting över också att leva på. Så vi kan köpa cola i alla fall till killarna. Så tack för idag. Här är du, här är jag. Och jag på terminalen. Och vi spelar överallt. I hela Haninges centrum. Kan vi ta en ensam? Jag vill leva dig någonstans.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.